CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Det handlar en hel del om retorik. Det handlar en hel del om vad vi har för bild om ett samhälle som uppfattas som att det inte fungerar eller att det håller på att gå sönder. Om man är extremist så är man ju av uppfattningen att det som man tror på är någonting som andra inte har sett. Att någonting är trasigt. Det tror jag trycker ut de här mest extrema människorna, de här som är villiga att ta till våld. Allting är inte fullt ut reglerat och fastlagt. Och i den meningen så lägger vi rälsen samtidigt som vi åker på den. De har sexualiteten som vapen. Ja, det gör det ju inte gott att jobba med det där. Och framförallt inte som man. Omorganisationen var nödvändig. Det var nödvändigt att det blev en myndighet. Men själva genomförandet var verkligen inte bra. Jobbet försvann. Så i april där någon gång så kände jag att det här går ju inte längre. Jag fick bara mer och mer att göra, men jag fanns inte i en enda organisationsstruktur någonstans.
Jonas Trolle är sedan 1,5 år chef för den enhet inom Brottsförebyggande rådet som ska vara navet i arbetet mot våldsbejakande extremism. Han har tidigare varit poliskommissarie och biträdande områdespolischef, och något som han har lagt mycket kraft på är trafficking. Ett av hans utredningsfall gällde den polischef som också gick under namnet Kapten Klänning. Man kan säga att Jonas Trolle har bytt arbetsområde från människohandel och koppleri till terrorism och systemhotande brottslighet. Han ska leda en relativt liten grupp medarbetare för att förbättra och stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Men varför blir de som vill skada och döda på ideologisk grund bara fler? Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Välkommen till fredagsintervjun.
Tusen tack.
Du har nu ett statligt ämbetsmannauppdrag som går ut på att stävja ett av de allvarligaste hoten mot vårt samhälles stabilitet och trygghet. Hur ser du på det här jobbet som du nu har?
Jag är ju givetvis väldigt ödmjuk inför den här uppgiften. Och vi är ju en relativt liten grupp som ska arbeta med det här på en strategisk och nationell nivå. Och det är oerhört viktigt att vi kan göra det arbetet tillsammans med andra aktörer. Och då tänker jag på kommuner, andra myndigheter, civilsamhället, trossamfund och så vidare. Så att förutsättningen för att det arbete som jag och mina medarbetare gör ska fungera, det är att vi har en god samverkan med många andra.
Vad är den viktigaste kompetensen för både dig och dina medarbetare för att ni ska bli framgångsrika?
Det handlar väldigt mycket om att ha en förmåga att bygga nätverk och att nå ut i många kanaler. Eftersom det är många personer i myndighetssfären och i kommunsfären och även i civilsamhället och trossamfund som har möjlighet att kunna göra skillnad. Och det vi vill ge, det är ju glasögon och kunskap kring den våldsbejakande extremismen som en del i alla de här tjänstepersonernas viktiga uppdrag. Jag har full respekt för att de vi möter och arbetar för är människor som också är upptagna med andra väldigt viktiga frågor.
Ja, kommunerna har ju inte få ansvarsområden direkt.
Nej, de har inte få ansvarsområden, och det är någonting som har blivit ännu tydligare för mig idag i den här rollen. Och då måste jag möta dem med respekt och också visa på den här frågan och lägga till den här frågan utan att den blir övermäktig och en fråga som skälper allt det andra viktiga som du har att förhålla dig till som kommunanställd. Mm.
Du har sagt i en intervju i Chefstidningen att det ni håller på med är svårare än polisjobbet. Vi lägger räls samtidigt som vi arbetar. Vad menas med det?
Polisjobbet är ju väldigt mycket lagligt reglerat. Och du har en lagstiftning som också dessutom har funnits över tid. Den är gammal och ganska solid. Och det finns praktiker att använda som vi många har gjort före oss. Men i det här arbetet så är det så att när det gäller centret som jag driver nu då, så mycket av det vi gör idag kanske inte gjorts i Sverige, och det finns heller inte internationella motsvarigheter i någon särskilt stor utsträckning, och vi ska jobba förebyggande, och det gör att vi måste testa saker, vi måste pröva saker, vi kan inte alltid vänta in så att vi är helt säkra på att de initiativ och de mått och steg vi vidtar, att vi är helt säkra, utan här handlar det om att känna av och i vissa delar pröva sig fram, men sen också givetvis jobba med de brottsförebyggande praktiker som finns sedan tidigare, och där har ju jag och mina medarbetare olika erfarenheter.
Men håller ni alltså delvis på att improvisera då på centret?
Nej, improvisera gör vi ju absolut inte, utan det är ju men vi måste ha en ständig utvärdering. Vi måste ha en ständig utvärdering. Var det här rätt insats? Är det den här vägen vi ska gå?
Men eftersom det är så långsiktigt förebyggande arbete, så kan det ju inte vara lätt att snabbt se om det man håller på med är rätt sak. Det kanske tar 10 år.
Ja, precis. Och det är ju det som är i väldigt mycket förebyggande arbete, så är det ju så att resultatet av det som vi gör och andra gör i förebyggande arbete, i trygghetsskapande arbete, så måste man ha en långsiktig strategi. Och den långsiktiga strategin kanske ger en utdelning på 10, 15, 20 års sikt. Och jag inser att det både för oss och för mig, men även för andra, kan vara frustrerande. Men det är ju så ett samhälle ser ut. Och vi måste våga lyfta blicken och ha en långsiktighet. Och det går inte att alltid få ett omedelbart resultat eller se ett omedelbart.
Men hur säker är du på att den gör rätt saker?
Ja, i vissa delar är jag säker på absolut att vi gör rätt saker. Sen finns det säkert en hel del som vi i efterhand kan säga så här, att det där var kanske inte det allra bästa. Men syftet handlar ju nu om att jobba långsiktigt strategiskt tillsammans med andra, använda andras erfarenheter och kunskaper. Titta också på hur man gör internationellt, men att allting är inte fullt ut reglerat och fastlagt. Och i den meningen så lägger vi rälsen samtidigt som vi åker på den.
Jonas Trolle, du är en av tre personer som har nominerats av tidningen Aktuell Säkerhet och Säkerhetsbranschen till posten som årets säkerhetsprofil. Vad säger du om den positionen, att ha blivit nominerad till det?
Nej, men jag är jätteglad för att ha fått en sån nominering, såklart. Och det är ju, jag har ju varit polis och jobbat i det här häradet i 25 års tid. Och det är ju en jättefin erkänsla att få en sån nominering.
Du känner dig som en säkerhetsprofil?
Nej, jag är ju ibland, det har gått väldigt fort. 25 år gick väldigt fort. Jag, i vissa lägen är jag ju fortfarande den här killen som gick till polisskolan 1995 från bussen och var ganska nyfiken och lite vilse. Och den känslan har jag kanske kvar fortfarande ibland. Så att vara en tänkbar säkerhetsprofil och efter 25 år i branschen, jag inser ju att det är klart att det är att man har en viss erfarenhet. Men fortfarande är jag ju mycket liksom en kille från Vändelsö.
Det anses av Säpo att det finns omkring 3000 personer i Sverige som tillhör de våldsbejakande extremistmiljöerna. Av dem är drygt 2000 våldsbejakande islamistiska extremister, medan runt 1000 då sammanlagt skulle finnas i vitmaktmiljön och i autonoma miljöer. Det här är en betydande ökning på bara några år. Så frågan är, varför ökar antalet våldsbejakande extremister i ett land som Sverige?
Ja, det är ju en fråga som man absolut kan ställa sig. Klart är det att det finns ett antal människor i vårt land som uppfattar att den enda lösningen på för dem uppfattade problem och föreställningar om hur världen ser ut enbart går att lösa med våldsamma medel. Och att den gruppen har då ökat. Det är ju problematiskt givetvis att det förhåller sig på det sättet. Jag tänker att det är mycket ett debattklimat och ett samhällsklimat som skapar det här. Att det skapar en känsla av och också stärker en hel del människor. Och vissa då blir än mer extrema av det här. Att tilliten till samhället, uppfattningen av samhällskontrakt och så vidare är någonting som en hel del människor då menar på inte fungerar fullt ut. Men samtidigt så... Så att jag tror att många bidrar till att också flytta de som är mest extrema ut i sina ytterkanter.
Men vad är det för drag i samhällsutvecklingen eller i atmosfären som du tänker på?
Det handlar en hel del om retorik. Det handlar en hel del om vad vi har för bild om ett samhälle som i många stycken när människor uttrycker sig uppfattas som att det inte fungerar eller att det håller på att gå sönder eller att det är... saker som man har misslyckats med och som gör att det riskerar att haverera för människor och för medborgare. Och det där är ju en upplevelse och en diskussion som blir problematisk och som också förstärker en någon slags nedåtgående spiral. Och det tror jag trycker ut de här mest extrema människorna, de här som är villiga att ta till våld.
Jag kommer att tänka på en formulering som jag tror användes i valdebatten inför det förra valet. Mm. Nämligen, någonting i Sverige håller på att gå sönder.
Just det. Mm.
Det var väl Socialdemokraterna som sa det.
Ja.
Och nu säger du att den där känslan av att det är på väg att krackelera någonting som tidigare då var mer tryggt. Mm. Det är en av grogrunderna till den negativa utvecklingen.
Ja, och där har ju en person som jag och också politiker, media, opinionsbildare, alla har ett ansvar i hur våran retorik är. Och jag säger inte det här för att jag inte menar att vi inte har utmaningar och samhällsproblem, för det har vi absolut. Men samtidigt så är det ju så att man måste kanske sätta rimliga både förväntningar och etiketter och använda språkbruk och också fundera kring problematik som på ett sätt så att det blir mer rimligt. För att gemene man, alltså vi har en utveckling som är djupt problematisk i de här utsatta områdena runt om i Sverige och så vidare. Men är det en problematik som drabbar gemene man? Nej, så är det definitivt inte. Men det är en känsla av, även för gemene man, att det drabbar henne eller honom. Och den känslan, att man har den känslan och lever med det, den ska man ta på allvar. Men den innebär ju kanske inte att människor lever i större fara och större osäkerhet än vad de gjorde tidigare, generellt. Samtidigt som det finns ett antal människor som definitivt lever under djupt problematiska förhållanden.
Men menar du att om den svenska samhällsdebatten och diskussionen om de problem och risker som finns idag, om den var annorlunda, så skulle det i sig kunna lite grann minska riskerna för en våldsam utveckling?
Ja, definitivt. Det är min uppfattning.
Känslan är väl inte att debatten håller på något vis att bli mildare eller mer försonlig eller mer resonerande?
Nej, men jag tycker ändå att jag har ett uppdrag att ändå bidra till att försöka hålla det på en vettig nivå.
När kommer nästa terrordåd i Sverige?
Det där är ju extremt svårt. Alltså det man ska säga, det är ju det att hot mot Sverige och även hot mot enskilda, det behöver inte handla om terror utan även andra typer av våldsdåd, det är ju någonting som i normalläget i Sverige avvärjs. Det är någonting som man många gånger kanske kan förebygga avvikelsen, det är när ett terrordåd inträffar. Det är det som är avvikelsen. Och det är viktigt att ha med det. Att det kan inträffa och kommer inträffa, det tror jag. Men när det skulle ske, det vet jag inte. Och hur det är, det vet man inte heller. Och det är det som är mycket av att många av de här som gör sig skyldiga till den här typen av brott, det är ju personer som sympatiserar med en fråga utan att nödvändigtvis tillhöra någon form av organisation. Man är en supporter av en viss fråga, en viss organisation, en viss idé, en riktning. Och det är den som triggar igång den här personen. Och det gör att det är oerhört svårt att identifiera just den personen som gör det där.
Men du säger att det kommer nog att inträffa.
Ja, det tror jag nog.
Hur stor är risken då?
Ja, det är omöjligt att svara på.
Men det är fortfarande så att vi har ett förhöjt hot. Ja. Den här terrorskalan ligger på förhöjt. Ja. Och det tyder ju på att det är rätt hygglig sannolikhet för att det som vi vill undvika ändå kommer att ske.
Ja.
Under de närmaste 5 åren?
Ja, det är i alla fall inte omöjligt. Det är klart att det här är ju... Går det att arbeta? Går det att arbeta? Jag sa inledningsvis här till exempel att vi ska jobba väldigt mycket med kommuner, andra myndigheter, civilsamhällesaktörer, trosamfund, i syfte att också titta på vad är det för tecken, vad kan vi tänka kring människor vi har runt omkring oss, vad är det människor som, många gånger när man tittar tillbaka efter att ett terrordåd har inträffat så kan man se att en person kanske har sökt vård för somatiska problem, för psykiatriska problem, för på olika sätt har man sett tecken. Man kan ta Anders Behring Breivik till exempel. Han var föremål för socialtjänstens ingripande redan som 4-åring. Det är massor med människor som har varit föremål för både vård och socialtjänst ingripande som aldrig någonsin blir extremister eller skyldiga för, eller gör sig skyldiga till någon form av terrordåd. Men vad är det som gör att vissa faller igenom det här? Det är, jag vet ju som i och med mitt tidigare arbete som polis så kan jag ju säga att jag vet ju att det här är oerhört svårt att hitta och värdera. Men jag kan ju också konstatera att många av de insatser som görs med de här människorna som potentiellt sett skulle kunna ha gjort kanske innebär att man avvärjer någonting. Men det, alltså det, när någonting inte inträffar så är det mycket, mycket svårare att utvärdera och veta.
Och framför brukar ni inte skicka pressmeddelanden och säga nu har en sak här som var på väg att hända.
Nej, precis. Vet. Och det har ju också att göra med att det handlar om arbetsmetoder som inte ska redogöras för. Och det handlar också om att man får inte vara allt för alarmistisk, och det handlar om att tryggheten, upplevda tryggheten som människor måste kunna behållas.
Du sa att bland de som ni på centret ska arbeta tillsammans med, då nämnde du trossamfund. Mm. Då, vad är det för religiösa kopplingar som finns till det som ni ska motverka?
Nej, men det finns en religiöst motiverad extremism, och den är ju just nu bedöms ju då den islamistiska sidan vara den religiöst motiverade extremismen som är problematisk och farlig. Men då gäller det ju för oss att arbeta med dem inom den gruppen som är som inte alls vill bli förknippad med det här, och det är ju merparten. Den grupp som är extremister och vill ha en jihad, de är ju minoritet, och att då fånga upp majoriteten och arbeta med den i syfte att skapa ett tryggare samhälle är ju oerhört viktigt för oss.
Men vi vet ju att ibland så är det ju ledande religiösa profiler som är enligt Säpos bedömning allvarliga säkerhetshot. Mm. Så hur, om de nu sitter då högt upp i en församling eller så, gör ni då?
Nej, det är ju då när vi pratar kanske till exempel med andra religiösa företrädare för samma trosinriktning, då så kan ju de ha är det ju problem för dem att bryta igenom i det här. Där måste man ju försöka stötta och också liksom, för det handlar ju också väldigt mycket om det här med att komma med motbudskap och också kunna sin tro eller kungarna sin lära. Och det kan vara bekymmersamt i vissa av de här grupperna att nå igenom. För att vissa blir så tongivande och så starka. Nu har ju säkerhetspolisen hade ju då under förra året så tillämpar man ju den här LSU-lagstiftningen visavi ett antal personer. Och det är ändå en väldigt, väldigt tydlig och viktig signal.
Lagen om särskild utlänningskontroll.
Lagen om särskild utlänningskontroll, tack. Mm. Det är en väldigt tydlig och viktig signal att uppfattningen är att de här personerna har på olika sätt bidragit till att destabilisera och skapa otrygghet och det får konsekvenser. Så ja, det är en viktig och bra signal och kan också bidra till att de krafter inom samma trosinriktning som har en helt annan agenda och en helt annan idé om roll och vad som är rätt och fel får ett ökat utrymme. Och då är det viktigt att vi till exempel försöker jobba med de kommunerna där de här personerna finns. Både utifrån ett religiöst perspektiv men också utifrån vad kommunen kan göra.
Jag vet inte hur mycket insyn du har i psyket på en del av de personer som är farligast i de här sammanhangen. Men du har ju många kompetenta människor också omkring det. Kan man som person, om jag tänker nu på de som är farligaste och som faktiskt skulle kunna begå terrordåd i Sverige, både har avsikt och förmåga. Kan man som person må allmänt bra psykiskt och känna att man är på rätt plats i livet samtidigt som man är våldsbejakande extremism och kanske håller på och planerar för ett blodigt dåd?
Det tror inte jag. Men det är en väldig skillnad på att säga att man mår kanske själsligt dåligt eller att vara sjuk. Den tycker jag är en viktig skillnad. För att vi vill ju gärna tänka att personer som gör sig skyldiga till fasansfulla dåd är sjuka. Det är lättare att hålla det ifrån sig. Men det vill jag påstå att man många gånger kanske inte är. Men däremot så är det klart att om man är extremist så är man ju av uppfattningen att det som man tror på är någonting som andra inte har sett. Att någonting är trasigt. Att någonting håller på att gå överstyr i ett samhälle. Och man är till och med beredd att ta till våld för att uppnå det målet. Och det är ju någonting oerhört destruktivt i det. Det är någonting oerhört...
Men inser de att det är något destruktivt de håller på med? Eller tror de att de faktiskt tillhör en good guy som faktiskt gör rätt?
Ja, jag tror att jag tror att det finns en sån tanke att man tänker att man gör rätt, men man gör ju med aggressivitet och våld som vapen. Och aggressivitet och våld som vapen, det skapar ju både en stressnivå och en aggressionsnivå hos en människa på ett sätt som såklart inte är, om man säger att gemene man är mer sorglös eller och mer lycklig, så jag tror inte att det här är särskilt lyckliga personer.
Nu ska då ditt center, som förkortas CVE då, motverka på olika sätt utvecklingen av våldsbejakande extremism. Men det tar tid som sagt. Vad säger du, Jonas Trolle? Kommer antalet våldsbejakande extremister i Sverige att fortsätta öka några år innan det kan börja minska?
Alltså mitt svar på den frågan är att det ska helst inte öka givetvis, utan det ska ju minska. Det måste ju vara min målsättning.
Men bedömningen, den sakliga...
Ja, den sakliga bedömningen... Målsättningen är att det ska minska. Och den sakliga bedömningen, det har ju legat på den här nivån nu under ett antal år. Och jag ska göra vad jag kan för att det ska minska. Tillsammans med de som jag arbetat med och med de som vi jobbar med ute i exempelvis kommunerna. Men att komma med utfästelser och lova någonting eller ens säga och spekulera, jag tror att det är svårt att göra en sån. Min målsättning måste vara att det ska minska.
Låt oss tala lite om den svenska debatten, det som sägs och sker i offentligheten med koppling till såna här frågor. För ett par veckor sedan var en tidigare politiker i Sverige, Ann-Sofie Hermansson, under åtal för grovt förtal, delvis till följd av att hon på sin blogg hade beskrivit två muslimska aktivister som extrema. som icke-demokrater, extrema röster. Hon blir friad i tingsrätten, men det där är överklagat. Vad anser du, var det rätt att kalla de här två personerna för extrema?
Alltså, det man kan säga det är väl det att politisk retorik, det tycker jag, det ska vi kanske inte använda i en domstol. Det ska inte avhandlas i en domstol. Och det här målet är ju intressant, för det riktar ju liksom strålkastan på yttrandefriheten, och det är ju personer här då, i alla fall Ann-Sofie Hermansson, som har ett officiellt uppdrag som politiker. Och jag kan konstatera att en av de här nu då, som drev det här, hon har ju själv i intervjuer vid tidigare tillfälle sagt att hon inte har några problem med att kallas för extremist. Men huruvida personen i fråga är det eller inte, det är ju ingenting som... Jag vet vad hon har sagt vid tidigare tillfälle. Vid det här tillfället så blev hon omtalad på det här viset, och sen väljer man då att stämma en person i domstol. Och det, jag tror att det är en väg som är problematisk.
Vad anser du om den nu ganska aktuella debatten om ungdomsrån, som rån som då innehåller sadism och grov förnedring då? Mm.
När jag började som polis för 25 år sedan, så var det ju ungdomsrån och förnedring och den typen av övergrepp mot personer. Det var förekommande då också. Nu har det här fått berättigad uppmärksamhet, och det är någonting som utgör ett stort trygghetshot och säkerhetshot för framförallt unga människor, som kan också traumatisera människor för resten av livet. Det som är viktigt här är att det är personer som gör det här, inte grupper och etnicitet. Det är personer som gör sig skyldiga till brott. Och de här brotten är ju, eftersom det är unga, både förövare och målsägande, så är de oerhört viktiga att komma till bukt med och utreda. Också ge konsekvenser för det. För att det har en dämpande effekt framgent.
Men säger du också att det här inte ens...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Stor förändring. Du sa att det hade ni även...
Ja, men alltså jag ser ju så här att... Jag kan ju se att det här har funnits över tid. Det är klart att vi statistiskt sett nu har fått en ökning. Den är ju påvisbar att det är en statistisk ökning. Men företeelsen har ju funnits även tidigare. Jag tycker att det är bra att man belyser det nu. Men det är någonting som har funnits och pågått under en längre tid. Jag tycker att det är bra att det får en berättigad uppmärksamhet. Jag tycker också att det är bra att unga människor anmäler den här typen av brott som de blir utsatta för. Jag kan tänka mig att det har funnits ett mörkertal innan, och det är ju en del som säger det också.
Jonas Trolle, du hade 24 år inom polisen bakom dig, eller var det 25 när du tillträdde?
Ja, 24.
Som, 24, ja. Som chef för Center mot våldsbejakande extremism. Och det som du väl är mest känd för är att du tog fast den polischef som senare dömdes för grov våldtäkt och koppleri, och som gick under smeknamnet, eller vad man kallar det för, Kapten Klänning. Men nu är det terror och extremism alltså som du ska motverka och bekämpa. Hur mycket tar du med dig från ditt gamla polisjobb?
Ja, det är en hel del, vill jag påstå. Alltså att ha den yrkesbakgrund som jag har, det ger mig ingångar i... Väldigt mycket av vårt arbete handlar ju om att jobba med polismyndigheten och vara inne i polismyndigheten och även inom säkerhetspolisen. Det gör att min tidigare erfarenhet, där jag har jobbat på olika ställen inom svensk polis, det gör att jag har ingångar och ett kontaktnät som är väldigt bra för mig. att ha det. Ja, det underlättar mitt arbete. Men sen handlar det ju också om att jag har en förståelse för polisens både utmaningar och prioriteringar. För man kan alltid tycka att varför gjorde man inte på det ena sättet? Varför prioriterar man inte och titta extra mycket i en viss förundersökning som pekar åt en viss riktning där det kanske till exempel finns ganska tydliga exempel på att man skulle kunna ha borrat mer exempelvis ett extremistspår eller sådär, fast man kanske mer då har tittat på själva handlingen, en våldshandling och så vidare. Jag förstår och har respekt för att polisen då många gånger väljer en enklare och snabbare väg för att man har en enorm arbetsbörda och det finns hela tiden mer deg att baka med. Och den insikten gör att och förståelsen gör att det blir lättare för mig i interaktionen med den viktiga myndighet som polisen är och de medarbetare som är där. Och sen så har jag väl också genom mitt polisyrke blivit, jag är ju nyfiken på människor. Jag är nyfiken på att samtala och lyssna in och försöka tolka i syfte att på olika sätt skapa olika lösningar. Så polisyrken, man blir väldigt mycket multikonstnär i att interagera med människor. Som jag tänker mig också att journalistyrket är. Och det har jag nytta av varje dag.
Du arbetade 6 år på polisens människohandelssektion här i Stockholm. Vad åstadkom du och dina kollegor där under de åren?
Men vi jobbade ganska intensivt med att då sätta dit grupper som handlade med människor. Alltså det var ju både svenska och utländska grupperingar som köpte och sålde kvinnor för framförallt sexuella ändamål. Det var ett arbete som det här är ju ett arbete som bekämpar en del av den grova organiserade brottsligheten och exploateringen av människor, en mycket hänsynslös exploatering av människor. Det vi kunde se under de här åren, det var ju att antalet personer i prostitution som fanns i Stockholm minskade både på gatunivå, på hotellnivå och i lägenheter och så vidare. Att det hade en effekt och att det var en avskräckande effekt också för utländska ligor att etablera sig i Sverige. Det var ju någonting som var positivt. Vi hade god hjälp av den svenska sexköpslagen, ska jag säga, som förbjuder män som förbjuder människor att köpa sexuella tjänster, men som inte gör den som erbjuder den här, alltså den som utnyttjas i det här, är ju inte då en person som kan lagföras. Och det här gjorde ju också att vi fick möjlighet att kunna förhöra och göra bra förundersökningar i syfte att komma framåt i ärendena. Och den hade stor nytta och relevans.
Hur fungerar människor som handlar med människor?
Ja, de är oerhört cyniska. Det är en handelsvara. De vill tjäna mest pengar till minst risk. Och de skyr egentligen inga medel för det. Och det är otroligt vidrig hantering faktiskt. Det som är också med det här, om man tittar på sexuella ändamål, det är ju det att det är en vara som hela tiden kan konsumeras om och om och om igen. Om man tittar på narkotika så är det någonting som konsumeras och försvinner, sen måste det produceras nytt och smugglas nytt och så här. Men de här människorna, de kan liksom utnyttjas om och om igen under en väldigt, väldigt lång period.
Vad är det som gör att vissa människor är beredda att göra så här mot andra människor?
Ja, det är profit såklart, men det är också att...
Ja, men det är många som vill tjäna pengar.
Ja, men alltså profit på ett sätt som skadar, man skiter i om man skadar en annan människa. Man ger blanka tusan i det. Det finns säkert också en del som nästan går igång på det här att man har människor. Dels att man köper någon, till exempel sexuella ändamål, men också att man hanterar människor. Alltså man hanterar människor och man går igång på en utsatthet. Man tycker att det får en själv att växa. Det får en själv att känna någonting av makt och så vidare.
Jag förstår att de här 6 åren som du hade på just det där området var rätt prövande för dig själv. Mm. Vad hände med dig då som
Ja, det gör det ju inte gott att jobba med det där. Och framförallt inte som man, eftersom huvuddelen av förövarna, både när det gäller de som hanterar det här och de som köper det här, är ju män. Och de har sexualiteten som vapen. Jag är man och jag är en sexuell person, givetvis. Så att det är klart att det sätter igång en väldigt massa tankar. Och det gör, man funderar ju väldigt mycket på mänskligheten och på manligheten. Och dessutom när man då, som i vissa fall, stöter på personer i vårt eget rättsväsende och kollegor som kunder och som faciliterar, som det har varit vid några tillfällen, då blir man ju ännu mer desillusionerad i någon mening. Och det har varit jobbigt.
Absolut. Så där kunde du inte riktigt vara den distanserade, nej, analytiska polismannen?
Nej, i alla fall inte när man kommer hem och ligger och funderar. Och jag kan säga, jag har sagt det förut, att de där 6 åren, det var ganska lagom för mig att jobba med.
Sa du inte någonstans att det kanske var något år för mycket?
Jo, det var det också.
Men vad hände med dig som person då?
Nej, jag blev nog ganska avtrubbad och lite, vad ska jag säga... Ja, jag funderade väldigt mycket över hur jag också var som person.
Hade du anledning att göra någon revision av dig själv?
Nej, men jag pratade mycket med min fru vid de där tidpunkterna. Och jag har pratat väldigt mycket med en del kompisar kring det här. Jag var väl inte så att jag gick in i jättedjupa bryderier kring det. Men som sagt, det gör en inte gott. Eller gjorde inte mig gott i alla fall. Att hålla på, det var lagom, 6 år.
De som köper sexuella tjänster brukar ju benämnas torskar. Mm. Fast det är bara manliga sexköpare som kallas torskar. Det finns ju kvinnliga också. Mm. Det är ju sedan ett antal år ett brott. Vad kan du säga om torskarna som du och dina kollegor har mött och avslöjat? Och vad är som får dem att trotsa lagen och köpa sex?
Det är ju inte den sexuella nöden som gör att de köper sex, utan det är snarare frågan om att kontrollera en situation, ha inflytande över en situation och ha makt i en situation. Och att sexualiteten är ett uttrycksmedel för det. Det är min uppfattning baserat på det som jag
har sett. Har ni undersökt att det inte är och kan vara en betydande andel av de som köper sex, att de faktiskt har sexuell nöd och inte ser någon annan utväg?
Det finns sådana, absolut. Men merparten, vill jag påstå, också utav det som jag har tagit del av under årens lopp utav de som forskar på det här, handlar om en att äga en situation, att få dominera en situation, att vara en person som har kontroll. Alltså att man tar en kontroll, du har en förmögenhetsöverföring och en överenskommelse om vad det är som ska ske, som är liksom det som är de här personerna går igång på.
Vissa brott brukar ju förklaras ibland i debatten med socioekonomiska faktorer. Mm.
Men här är ju alla typer. Jag vet att den yngsta sexköparen som har kommit, som jag känner till, han var 14 år och då givetvis inte straff. Och den äldsta var 78. Så att det, och de spänner både åldersmässigt och också yrkesmässigt och utbildningsmässigt. Så att det finns liksom ingen sån där gemensam nämnare. Men det man kan säga, finns det kanske någon bild om en ensam man som bor hos mamma? Den bilden känner jag inte igen mig.
Det är väl ändå en majoritet av de vuxna männen som aldrig har köpt sex. Jag har inte siffran exakt, men jag tror att det är väl i alla fall mindre än 50% som...
Nej, man brukar säga att 10% har någon gång i sitt... Någonstans mellan 8 och 14, men säg 10% då. Mm.
Okej, så att 85% minst har aldrig gjort det. Är det alltså personer som inte har ett behov av att utöva kontroll över en annan människa?
Ja, så kan man ju se det, exempelvis. Alltså det kan jag ju säga så här, att, ja, men säg att det är 90% som inte gör det, och det är väl jättebra.
Du har också sagt så här att det ställde till dig huvudet lite grann när du var så nära den här verksamheten med män som använder sexualiteten som vapen och som samvetslöst utnyttjar kvinnor. Och så har du sagt att det är lättare att förhålla sig till en mördare eller en bankrånare än till män som utnyttjar kvinnor på det viset.
Du har läst på. Mm.
Det är en fördel.
Ja, det är en fördel.
Men på vilket sätt kan det vara lätt att förhålla sig till alltså en mördare?
En som gör sig skyldig till ett... Det är längre ifrån mig som polisutredare eller som ingripande polis. Men just sexualiteten är ju en del av oss som människor. Och den blir ju svårare då att hålla ifrån sig. De här grova våldsbrotten, där ett mord eller ett bankrån eller någonting, det är mycket, mycket längre ifrån det som vi gör. Det gör vi ju inte i gemene man. Men till exempel ha sex, det har gemene man. Och då blir det knepigare, absolut.
Lite om de som ditt center ska serva med det här stödet, samordning, kunskap och sånt där. Ni ska ju vara fortbildande och samordnande gentemot kommuner och myndigheter då i arbetet mot extremism. Och Sveriges kommuner har ju fått många uppgifter och ansvar de senaste decennierna. Ibland undrar man ju hur 290 kommuner, en del av dem mycket små, ska klara av allt som läggs på deras axlar. Men vad gör ni lite mer konkret på CVE för att hjälpa kommunerna att bli duktiga på det här?
Ja, men det handlar om att gå in i befintliga strukturer. Inte liksom komma med några pålagor och säga att nu förväntar vi oss att ni ska ta fram planer och olika typer av material. Och det handlar om också att se på vad har vi en viss kommun, vad har en viss kommun för problembild och vad har andra kommun inte för problembild. Eller vad är det vi kan hjälpa till med att kunna se vad som är bekymret i den här kommunen, om det nu överhuvudtaget finns något. Och jobba där det behövs och också vara relevanta när en händelse inträffar. Att finnas där och säga, för att många gånger när en händelse inträffar, och den behöver ju inte vara jättespektakulär eller någonting som det står om i tidningar överallt och så vidare, men man gör ett polisingripande, kanske finns en misstanke om någonting. Ja, hur ser det ut i övrigt i kommunen? Har den här personen en familj? Var bor den här personen? Vad innebär det här i form av någon slags motreaktion? Vad säger medborgare och samhälle runt omkring? Hur kan man som kommun jobba med det? Hur kan man som lokal polis jobba med det? Vad är det så att säga för just den här platsen som är viktigt att ha relevans?
Men alltså, jag tror många tänker så här, terrorism och andra extremistiska och våldsbejakande källor i Sverige, det är ju ett systemhotande nationellt hot. Och så ska då små kommuner hantera det. Ska det här ligga på Sveriges kommuner?
Nej, men det ligger inte på. Alltså och det är också viktigt att rollklargöra. Kommunen har delen för att sörja för kommunens invånare och deras behov av hjälp och stöd. Och det ska finnas skolor och det ska finnas en infrastruktur och så vidare. När det gäller eventuella brott som någon gör, då är det ju polisen och säkerhetspolisens arbete. Och det är ju också någonting som har varit en diskussion. Framförallt var det ju förra våren var det mycket diskussion om det här eventuella återvändare från det fallna kalifatet. Och vad ska kommunerna göra? Precis som att kommunerna vore några som hade en egen poliskår och en eget domstolsväsende.
Ja, det kunde låta så.
Ja, och det är ju inte klokt. Och därför är det jätteviktigt för mig och mina medarbetare att tala om vad är eran roll i det här, alltså att rollklargöra och också lyfta bort de här tunga delarna som en del tillskriver kommunen. Även politiker gjorde ju faktiskt.
Vad är det som du säger till kommunerna då, eller dina medarbetare, att det här slipper ni, det här behöver ni inte göra, och ni ska göra det här istället?
Ja, men det kan vi absolut göra, och det vet ju de i grunden. Men problemet blev ju väldigt mycket att när man kom ut till de här kommunerna och pratade, vad ska ni göra, nu är det potentiellt sett, eller det finns en risk att en person eller ett antal personer kommer komma tillbaka till, vad kommer ni göra? Och det enda kommunernas representanter kunde tala för, det var ju det som var kommunens uppdrag. Och i offentlighetens öron och i allmänhetens öron så lät det ju som att det enda någon från samhället och det offentliga skulle göra var att tillse att man har mat och tak över huvudet. Men det handlade om kommunens roll. Här finns det ju en polis som ska titta på, finns det förutsättningar för förundersökning? Här finns det en säkerhetspolis, finns det förutsättningar för förundersökning gällande terrorbrott? Vad kan man göra där? Alltså det är jätteviktigt att man klargör roller och också titta på vad har de olika myndigheterna och kommunerna för roll i exempelvis en fråga som handlar om återvändande. Och där har vi jobbat ganska hårt från centrets sida. Och där tycker jag också att det har hamnat, debatten och diskussionen har blivit mer rätt. Kommunerna har en roll i det här. Polisen har en annan. Utrikesdepartementet har en tredje. Åklagarna har en fjärde. Och så vidare och så vidare.
Ett viktigt skäl till att satsa statliga resurser på förebyggande arbete mot extremism är förstås att vi behöver skydda vårt statsskick och våra demokratiska värden. Och terrorism och politiskt motiverat våld anses ju på goda grunder vara ett hot mot demokratin. Men med tanke på de senaste årens utveckling, är det så att demokratin redan på något sätt har naggats i kanten?
Nej, det skulle jag inte säga.
Att du låter så pass säker på det?
Nej, men jag tycker inte det.
Så det är någonting som skulle kunna ske framöver, men än så länge så är det...
Nej, det sa jag inte. Jag säger bara att jag upplever inte att det är på det sättet.
En del av det här förebyggande måste handla förstås om att man liksom märker när människor är i riskzonen eller på väg att radikaliseras eller när det finns någon tecken på det där. Om det nu förekommer potentiellt farliga extremister i en skola eller på en arbetsplats eller i en fackförening eller så. Vem är det som ska göra bedömningen om en persons åsikter liksom ligger utanför det spann som måste vara okej i en demokrati?
Ja, precis. För vi har en yttrandefrihet. Vi har mötesfrihet, vi har religionsfrihet och vi får tycka. Och det är det här som är det knepiga, att liksom när tippar det över och blir våldsbejakande och farligt, hur ska vi kunna? Och det handlar ju väldigt mycket om att ta diskussionen med människor, att prata med människor. Vi har ju bland annat hos oss har vi en stödtelefon för yrkesverksamma. Det ringer yrkesverksamma som vi hjälper i deras myndighetsutövning, och det ringer varje vecka på den här telefonen. Och en sån här grej när människor då kanske på sin arbetsplats upplever att det här är någonting som är... Det blir första frågan, har du pratat med den personen överhuvudtaget? Vad är det hon eller han säger? Vad är det hon eller han tänker kring det här?
Min kollega Jörgen Wittfeldt har precis intervjuat rikspolischefen Anders Thornberg, och det handlade om många olika saker, men delvis då om polisens stora omorganisation och om vilken belastning på många olika sätt som den förändringen innebar.
Det var en av de största omorganiseringarna i svensk förvaltningshistoria. Vi är den största myndigheten till antalet personer. Det var väldigt turbulent. Man fick söka om tjänster. Det tog lång tid att tillsätta framförallt första linjens chefer. Stor oro. Man visste vad man hade. Man visste inte vad som skulle komma. Det var många som flydde från polisen vid den tiden också, som lämnade, som tyckte att det var turbulent. Jag träffar hela tiden personer som kommer tillbaka nu som lämnar. Ja. Förra året fick vi tillbaka 152 poliser. Vi har fått tillbaka en fjärdedel av alla poliser som slutade.
Och varför kommer de tillbaka? Vad säger de?
Uppdraget. Vi har det finaste uppdraget. Se till att det är tryggt och säkert. Skydda demokratin. Hjälpa människor som har det svårt. Det är det som driver alla mina medarbetare i princip.
Ja, Jonas Trolle, vad är din egen erfarenhet av den här omorganisationen som Anders Thornberg nu beskriver som i stort sett avslutad?
Nu har jag varit borta från polisen i 1,5 år. När det skedde inför omorganisationen 2013-2014 och sen över omorganisationen 2015, så var det var otroligt rörigt att arbeta. Och jag själv vid den här tidpunkten, jag var operativ spaningsledare på Länskrim i Stockholm och operativ chef, och det var en tjänst som inte skulle finnas kvar i den nya organisationen. Jag fick inte plats i organisationsmallen eller organisationsstrukturen, och konstaterar då när jag kommer till jobbet den 1 januari 2015 att mina arbetsuppgifter fanns ju kvar, men jag fanns inte kvar i någon modell. Och det var ju inte bra. Och dessutom så var det ju på det sättet att det är precis som rikspolischefen säger här, Anders Thornberg, att första och andra och även tredje linjens chefers rekryteringar tog väldigt, väldigt lång tid, vilket skapade ett vakuum som inte heller var bra.
Vad har den där betytt för Sverige som helhet och trygghet och brottslighet?
Ja, jag menar att omorganisationen var nödvändig. Det var nödvändigt att det blev en myndighet. Men på det sättet som den genomfördes i vissa delar, jag ska inte säga alla delar, själva genomförandet var verkligen inte bra. Det gjorde att man tappade tempo och att också en hel del kompetenser försvann. För att nu säger rikspolischefen att många kommer tillbaka, så det är en uppfattning som jag också delar utifrån vad jag kan se och uppfatta. Men samtidigt så var det ju på det sättet att det var ju bra människor många gånger som lämnade, och det gjorde att man fick ett tapp, ett erfarenhetstapp, ett kunskapstapp, ett driv som försvann. Och att många människor blev kvar som också givetvis hade driv, men där man kanske befann sig i ett stadium där man inte fullt ut kunde orientera sig. Och det där är ju inte bra, för att om man ställer om en bilfabrik, ja, då kan du ha en industrisemester och så kan du stänga allting över industrisemestern, så ställer du om för du ska börja med en ny bilmodell i augusti. Men det här är ju polisen. Det är 24/7 verksamhet. Så att jag kan tycka att det var... Jag kan inte säga hur man skulle ha gjort bättre, men det var inte supertoppen kanon direkt. Det kan jag inte påstå.
Och själv var du sjukskriven i flera månader, ja, efter den där...
Du... Ja, men det är ju det där att fasen, jobbet försvann. Jobbet försvann. Så i april där någon gång så kände jag att det här går ju inte längre. Jag fick bara mer och mer att göra, men jag fanns inte i en enda organisationsstruktur någonstans. Jag fanns inte, men jag hade helt uppenbart en väldig massa jobb.
Det finns ju en ganska spridd bild att gängkriminaliteten har vuxit och blivit råare under de senaste 3-4 åren. Finns det någon koppling till det och det här effektivitetstappet som
det
polisen
bör man, hade? Det bör man nog titta på, absolut.
Lars Nylén var nyligen gäst i fredagsintervjun, tidigare rikskriminalchefen, och han såg att den här omorganisationen hade fått sådana konsekvenser. Mm. Alltså, då blev ju Sverige lite otryggare helt enkelt.
Ja, helt klart. Det är en intressant iakttagelse, och det är klart att man tappade tempo. Så att när man gör den här typen av omorganisationer, och det gäller både det lilla och det stora, så måste man, och jag förstår det, jag har full respekt för att man kan inte tänka på allt, men polisen är en viktig myndighet, en viktig del av vårt samhälle, och så att man måste ju göra såna här saker på ett sätt så att det inte får just konsekvenser att man tappar kunskap, erfarenhet och fart.
Till sist, om din karriär hittills och framåt. Nästan 25 år som polis, ett kvarts sekel, som tydligen gick snabbt då.
Ja, väldigt.
Och nu är du en del av det civila myndighets-Sverige. Blir det höga chefsuppdrag i staten fram till pensionen?
Nej, alltså jag har ett förordnande på det här på 4 år. Så att när jag är 50 då, så är det så att jag... Då planerar jag att gå tillbaka till polisen när det här förordnandet är klart.
Jaha, poliskarriären är inte alls avslutad?
Nej, alltså jag har möjlighet att kunna göra det och gå tillbaka efter 4 år. Och det har jag nog, det är det som är min plan. Vad som händer och så, det får ju framtiden utvisa. Men jag har alltid hoppat på uppdrag som jag tyckt varit intressanta och spännande. Jag har inte drivits av att jag har många gånger också sökt jobb i sidled, så att säga, för att jag tyckte att det var ett spännande uppdrag. Så att framtiden får utvisa, men alltså planen är att 4 år i förordnandet och sen är det tillbaka till polisen, och då vad det blir där, det vet jag inte.
Varför vill du bli polis igen?
Nej, jag tycker att det är precis som jag får citera rikspolischefen, det är ett bra jobb. Och det jobb som jag har nu är ett jättebra och intressant jobb också. Och det är en del av livet här. Men i min grund och min liksom, den är ändå polisyrket. Och jag tror att det blir så att jag går tillbaks. Och vad jag kommer göra då, det vet jag faktiskt inte.
Jonas Trolle, tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack.
Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är.
Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.